Välkomna.
Good morning and welcome.
Det ska vara rätt. Och vi är så tacksamma att vi får vara här idag.
We're so grateful that we can be here today.
Och vi är också tacksamma för det som vi har att dela.
And we're also grateful for what we have to share.
Vi har startat en serie sedan ett antal veckor tillbaks.
Since a few weeks we have this series going.
Som handlar om eskatologi.
And it's about eschatology.
Och någon säger, men vad är eschatologi?
And then you might ask, what is eschatology?
Det är ett ord.
It's a word.
Det kommer av två olika ord.
It comes from two different words.
Det ena betyder det sista, det yttersta.
The last.
Och det andra ordet betyder egentligen den rationella förklaringen av.
And the other one is the rational explanation of.
Så då kan man säga att eschatologi betyder den rationella förklaringen av de yttersta tingen.
So you can say eschatology is the rational explanation of the last of the uttermost things.
Och någon säger, ja men sådana där saker det intresserar inte mig ett dugg.
And then you might say that this doesn't really interest me.
Och jag frågar en sak då.
Then can I ask this question?
Varför är tidningarna fulla av annonser om spårgummor och tarotkort, heter det? Och folk som kan förutsäga framtiden och så vidare.
And why then are the papers full of ads about tarot cards and divining and just things like this?
Så då säger jag, är man verkligen inte intresserad av dessa ting?
Then I ask the question, are you really not interested in these things?
Jag tror att man verkligen är det.
I really think you are.
Och då är min fråga.
And then my question is,
vilken källa vänder vi oss till?
Which is the source that we turn to?
Det är ungefär som med helande.
It's the same thing about healing.
Människor vill bli helade och det är absolut inget fel med det.
That people want to be healed and nothing wrong about it.
Men ibland är man beredd att betala vilket pris som helst.
But sometimes you just ready to pay just any price.
Vilken källa går man till?
And what is the source that you turn to?
Det är ungefär så. Vi vill veta framtiden.
It's really like we want to know the future.
Kanske både för oss själva och rent allmänt.
Maybe for ourselves and then in general too.
Och finns det någon som kan svara på det?
Can anyone give the answer?
Det finns säkert en del källor som har en viss information om sådana saker.
Well, I'm sure there are some sources that have some kind of information.
Men det finns en källa.
But there is one source.
Som är annorlunda än alla andra källor.
Which is different from any other source.
Där den är skriven av en Gud.
Because it's written by a God.
Som säger om sig själv.
Who says about himself.
I Jesaja 46:10.
In Isaiah 46:10.
Att jag vet slutet från början.
That I know the end from the beginning.
Det finns ingenting som ligger dolt för Herren.
Nothing is hidden from the Lord.
I Hebreerbrevet 4:13 läser vi om det.
And we can read that in Hebrews 4:13.
Allt ligger öppet för honom.
That everything is open to him.
Han ser framtiden lika väl som han ser historien.
He sees the future just as well as he sees what has happened.
Och faktum är.
And the fact is.
Att profetia.
That prophecy.
Är historia. Skriven i förtid.
Is history written before time?
Så det jag säger idag.
And what I'm saying today.
Det kommer från Bibeln.
Comes from the Bible.
Det är så vitt jag kommer ihåg nu den tionde predikan på det här temat.
And I think it's the 10th sermon about this theme.
Vi följer en kronologisk ordning.
We just follow this chronological order.
Jag spekulerar inte i olika världshändelser.
And I don't speculate about things that happen in the world.
Och om jag nämner några namn.
And if I mention a few names.
Nationer eller folk eller vad det nu kan vara.
Nations or people.
Så bli inte upprörda över det.
I don't get upset.
Många nationers namn står skrivna i Bibeln.
Because the names of many nations are written in the Bible.
Utan det vi tänker på.
But what we think of.
Det är att det viktiga
is that the important thing
är att vi kommer till tro på Herren Jesus Kristus.
Is that we believe in the Lord Jesus Christ.
Därför att om jag gör det,
because if I do,
då blir jag frälst.
Then I'm saved.
Då blir jag född på nytt.
I'm born again.
Då är jag en del av hans församling.
And I'm part of his church.
Och vad säger skriften om hans församling?
And what does the scripture say about his
att
church?
Den kommer att tas ut ur denna värld.
That it will be taken out of this world.
Den är i världen.
It is in the world.
Men den tillhör inte världen.
But it doesn't belong to the world.
Och kyrkan, för er som kanske inte vet, är inte en byggnad.
And the church, if you don't know it, is not a building.
Kyrkan är inte en mänsklig organisation.
It's not a human organization.
Kyrkan är enligt Bibeln en levande organism.
But according to the Bible, it's a living organism.
Den består av alla människor.
And it consists of all the people.
Som har tro på Herren Jesus som sin personliga frälsare.
Who have believed in the Lord Jesus Christ as their personal
Savior. Som har blivit födda på nytt. Och det är den universala kyrkan.
And that's the universal church.
Som har olika lokala uttryck.
And it has different local expressions.
Vi är ett av de lokala uttrycken.
And we are one local expression.
Och det finns tusentals eller miljontals av dem runt om i världen.
And there are thousands or millions of them around the world.
De möter idag precis som vi gör.
And they meet today just as we do.
Och de förkunnar ordet på samma sätt som vi gör.
And they proclaim the word just like we do.
De har väldigt olika förutsättningar.
And they have very different terms.
Vissa gör det i frihet som vi.
Some do it freely in freedom like we do.
Vi tackar Gud för det.
And we thank God for that.
Andra gör det under väldig förföljelse.
And others do it under severe persecution.
Men tro det eller ej.
But believe it or not.
De tackar också Gud.
They also thank God.
Därför att mitt i förföljelse.
Because in the midst of persecution.
Så finns det en välsignelse.
There is a blessing.
Så vi ska tala om eskatologi.
So we will speak about eschatology.
Läran om de yttersta ting.
The teaching about the uttermost things.
Vi lever just nu i församlingens tidsålder.
We now live in the church age.
Vad är församlingens tidsålder?
And what is the church age?
När började den?
When did it begin?
På pingstdagen.
On the day of Pentecost.
Då gavs den helige ande.
When the Holy Spirit was given.
Kyrkan var ett mysterium i Gamla Testamentet.
The church was a mystery in the Old Testament days.
Jesus började att tala om det i Matteus evangeliet.
And Jesus began speaking about it in the Gospel of Matthew.
Och lärjungarna såg ut som stora frågetecken.
And the disciples looked like question marks.
Deras koncept var riket.
Because they had the concept of the kingdom.
Att Messias skulle komma.
That the Messiah would come.
Sätta upp sitt rike.
And establish their kingdom.
Vilket han också ska göra.
His kingdom. And which he will do.
Han kom till sitt folk.
And he came to his people.
Men de tog inte emot honom.
And they didn't receive him.
I Johannes 1:11.
In John 1:11.
Så riket har blivit skjutet på framtiden.
So the kingdom has been postponed.
Inte för att Gud inte visste.
Not that God didn't know.
Men därför att han han visste att de skulle förkasta.
Because he knew that they would reject.
Därför så fanns denna plan.
And that's why they had this plan.
Om kyrkan.
About the church.
Redan från första början.
Already from the very beginning.
Redan innan tiden begynte.
Before time began.
Läs Efesierbrevet 1.
Read Ephesians 1.
Så står det att innan någonting fanns.
Before anything existed.
Så fanns det en plan i Faderns hjärta.
There was a plan in the heart of the Father.
Att skapa mänskligheten.
To create humanity.
Fullt medveten om den fria viljans konsekvens.
He knew the consequences of free will.
Att vi skulle välja bort.
And that we would not choose him.
Men han skulle ha en plan.
But he had a plan.
För att återupprätta denna mänsklighet.
To restore humanity.
Genom sin son Jesus Kristus.
His son Jesus Christ.
Och efter att han hade fullbordat verket.
And when he had finished the work.
Kommit in i denna värld.
And entered into this world.
Tagit hela mänsklighetens synd på sig själv.
And taken the sin of all humanity on himself.
Och dött denna offerdöd.
And died this sacrificial death.
Och sedan skulle uppstå från de döda.
That he would be raised from the dead.
Och gå tillbaks till Fadern.
And return to the Father in the heaven.
Och att den helige ande skulle sändas.
And the Holy Spirit would be sent.
Den tredje personen i treenigheten.
Third person in the Trinity.
För att vittna om detta verk.
To witness about this work.
Fadern planerade.
And the Father planned.
Sonen utförde det.
And the Son performed it.
Och den helige ande vittnade om.
And the Holy Spirit testifies.
Och det är den tidsålder vi lever i just nu.
And that's the age that we live in at the moment.
Församlingens tidsålder.
The church age.
Vi går ut och förkunnar evangeliet.
We proclaim the gospel.
Det glada budskapet.
Yeah, joyous message.
Att en enkel tro på Jesus Kristus.
That simple faith in Jesus Christ.
Frälser oss inte bara från denna värld.
Saves us not only from this world.
Men också från evig förtappelse.
But also from being lost forever.
Och vi blir Guds barn.
And we are the children of God.
Och detta är endast genom tro.
And that's only by grace.
Av tro.
By faith.
Vilket fantastiskt budskap.
Such an amazing message.
Så från pingstdagen.
So from the day of Pentecost,
så har vi detta budskap i världen.
We have this message in the world.
Kyrkan finns.
The church is here.
Bland i frihet.
Sometimes in freedom.
Bland under förföljelse.
Sometimes in persecution.
Bland i rikedom.
And sometimes in
bland i fattigdom.
And sometimes in poverty.
Förutsättningarna under historiens gång har varit olika.
And the terms they had in during history has been very different.
Men det är en och samma kropp.
But it's the same body.
Det är en och samma kyrka.
And it's the same church.
Och vi utgör en liten del av den här idag.
And we are a small part of it here today.
Det här är en fantastisk samling.
And this is such an amazing church.
Men Bibeln säger
but the Bible says
att denna tidsålder
and this age
är begränsad.
Is limited.
Men han har inte sagt hur länge den kommer att vara.
But he hasn't said how long it will last.
Så vi vet inte riktigt.
So we don't really know.
2000 år just nu.
2000 years at the moment.
Kan den vara längre?
Could it last longer?
Absolut.
Of course.
Kan hans återkomst vara väldigt nära?
Could his return be very close?
Absolut.
Absolutely.
Finns saker och ting som tyder på det.
And some things indicate that.
Men när den dagen kommer,
when the day comes,
och församlingen rycks upp,
and the church is pulled up,
då avslutas församlingens tidsålder.
And the age of the church is finished.
Förra gången talade vi om
last time we spoke,
att när det sker,
and when this happens,
då går världen in i en helt ny tidsålder.
The world enters into a new age.
Och Bibeln talar om den som den stora vedermödan.
And the Bible mentions this as like, the great tribulation.
Och vad händer då under den här tiden?
And what happens during this time?
En massa olika saker.
A lot of different things.
Vi läser Uppenbarelsebokens sjätte kapitel.
And if you read Revelation 6.
Ända fram till det 18 kapitlet.
To chapter 18.
Så ser vi där att denna tidsålder talas om.
We see that this age is mentioned.
Väldigt detaljerad förklaring.
Very detailed explanation.
Så efter att församlingen rycks upp.
So after the church has been raptured,
så är det en okänd tid.
It's an unknown time.
Tills vedermödan börjar.
Until the tribulation begins.
Därför att församlingens uppryckande,
because the rapture of the church,
är inte starten på vedermödan.
It's not the beginning of the tribulation.
Det är slutet på församlingens tidsålder.
It's the end of the church age.
Så vad är då början på vedermödan?
So what's the beginning of the tribulation?
Det är antikrists förbund med Israel.
It's the covenant of the Antichrist with Israel.
När en person kommer att skriva ett fredsfördrag.
One person will write a peace treaty.
Som av någon anledning ska vara i 7 år.
And for some reason it will last for 7 years.
Profeten Daniel talar om.
And the prophet Daniel mentions it.
Och Israel tror att deras messia har kommit.
And Israel believes that the Messiah has come.
Men efter en tid,
but after a while,
så visar han sitt rätta ansikte.
He showed his true face.
Och när det här förbundet skrivs,
and when this treaty is written,
då startar det.
Then the tribulation begins.
Vi ska tala om ett antal saker idag.
And we'll speak about a number of things today.
Som finns under den första halvan av vedermödan.
That take place during the first half of the tribulation.
Det säger de första 3.5 år.
First 3.5 years.
Det första vi ska titta på, det är ett så kallat tiostatsförbund.
And the first one is union of between 10 states,
yes.
Different states.
Vad är det för någonting?
And what's that?
Vi vet inte exakt.
We don't really know.
Men det står väldigt tydligt så.
But it's very clear.
Daniel såg 4 olika riken.
Daniel saw 4 different kingdoms.
Han fick 2 olika syn.
He had 2 visions.
I den ena, som vi läser om i Daniel kapitel 2.
And in one which you read about in Daniel 2.
Såg han en staty.
He saw the statue.
I den andra uppenbarelsen som vi hittar i kapitel 7.
And in the other revelation which we find in chapter 7.
Och såg han olika djur.
He saw different animals.
Och alla de här fick han också förklaringen på vad de var.
And he got an explanation to what they were.
Och att det var 4 olika riken som skulle uppstå.
And that 4 different kingdoms would be established.
Han levde i det första.
And he lived in the first.
Babylon.
In Babylon.
Persien skulle ta över Babylon.
And then Persia would conquer Babylon.
Tillsammans med Mederna.
together with the Medes.
Efter det skulle grekerna ta över Persien och Medien.
And then the Greek would take the Persians and the Medes.
Och slutligen skulle romarna behärska världen.
And then the Romans would conquer the world.
Det här skrev Daniel på 500-talet. Före Kristus.
This 500 years before Christ.
Och liberalteologerna säger det kan han inte ha gjort.
And the liberal theologians say that this is impossible.
För då skulle han ju ha vetat detta i förväg.
Because then he knew this in advance.
Och eftersom man har en inomvärldslig världsbild.
Because they have this view that is only in this what things that happen only in this world.
Så ja, med andra ord så kan inte någonting övernaturligt ske.
Nothing supernatural can happen.
Så Jesus kan inte vara född av en jungfru.
And Jesus could not be born by a virgin.
Han kan heller inte gå på vattnet.
And he can't walk on the water.
Då kan han inte heller inspirera en profet att skriva om någonting om framtiden.
And it's impossible that he could inspire a prophet to write.
Så man sa att någon skrev i hans namn.
So they say that someone wrote in his name.
Boken skrevs ungefär 100 år före Kristus.
And that the book was written about 100 years before Christ.
Det förklarar varför den vet om de här sakerna.
And that's the explanation why they know this thing.
Så vår fråga.
So our question is,
är Bibeln Guds ord?
Is the Bible the word of God?
Kan Bibeln förutsäga framtiden?
Can the Bible predict the future?
Jag har inga problem med det.
That's no problem for me.
Eftersom jag tror att den är skriven av en Gud som kan framtiden.
Since I believe it's written by a God who knows the future.
Så den talar om att ett tiostatsförbund ska uppstå.
And it mentions that there will be a union between 10 states.
Och det ska uppstå inom de gamla gränserna för det gamla romarriket.
And it will be established within the limits of the old Roman empire.
För det är det här fjärde och sista riket som Daniel såg som på något sätt ska återuppstå.
And it's this fourth empire that Daniel saw that will somehow come back again.
Så vid något tillfälle,
so at some point of time,
så kommer ett antal ledare,
number of leaders,
att komma samman,
will meet,
och försöka att skapa något förbund.
And try to create this union.
I Daniels sjunde kapitel,
and in Daniel 7,
den sjunde versen,
verse 7,
också den 24 versen,
and also verse 24,
så står det om att en person,
it mentions a person,
som Bibeln kallar för antikrist,
which the Bible calls the antichrist,
kommer att vara ledare för detta förbund.
And he will be the leader of this union.
Han kommer att ta över det.
And he will take it over it.
Och Rom, historiskt sett, har aldrig existerat i den formen.
And historically, Rome has never existed like that, in this shape,
so,
like this.
Med andra ord, så kan det inte ha blivit uppfyllt.
So in other words, this has not been fulfilled.
Och det står också att det riket kommer väldigt plötsligt att förstöras.
And it says that this kingdom will be destroyed very suddenly.
Och romarriket var inte plötsligt förstört.
And the Roman Empire was not destroyed.
Det delades i två delar.
It was divided into two halves.
Och den västra delen med sitt högsäte i Rom.
And the western part with its
headquarters
in Rome.
Gick under år 476.
It was destroyed in 496.
76.
76.
Och vad som hände då?
And what happened then?
Var att det gick väldigt sakta.
Was that it was very slow?
Vandalerna tog över.
The Vandals took over.
Där har vi fått ordet att vandalisera.
That's where we get the word vandalize.
Det var vandalerna som gick in i Rom.
The Vandals who entered Rome.
Intressant.
That's interesting.
Och den västra delen, förlåt mig, den östra delen.
And the eastern half.
Som är dagens Istanbul.
Which is the Istanbul of today.
Som hette Konstantinopel.
And it was Constantinople then.
Gick inte under förrän år 1453.
And it wasn't destroyed until år
1453.
1453.
Så med andra ord så var det väldigt, gick riket under väldigt sakta.
So in other words, this kingdom was destroying very slowly.
Så det uppfyller inte den profetian att det plötsligt går under.
So it doesn't fulfill the prophecy that it is suddenly destroyed.
Men allt annat i Daniels bok,
but everything else in the book of Daniel,
har uppfyllt.
Has been fulfilled.
väldigt bokstavligt.
They mean literally.
Utom att detta fjärde och sista rike skulle återuppstå.
Except this thing that this fourth and last empire would come back.
Och i min logik.
And in my logic.
Så är det att om Daniel kunde allt tidigare så kan han också det som ligger i framtiden.
If Daniel knew everything else, then he can see what's in the future.
Så vi ser tre stadier.
So we see three stages.
10 kungar uppstår.
10 kings are coming.
Inom Roms gamla gränser.
In the, within the old limits of Rome.
Daniel kapitel 2 respektive kapitel 7 talar om.
Daniel 2 and Daniel 7 is about that.
Vi ser att antikrist tar makten.
And we see that the antichrist will take power.
Och vi ser också hur han får makten, inte bara över detta tiostadsförbund, men så småningom också hela världen.
And we see that he has the power not only over this union of 10 countries, but also over the entire world.
Så vi har ett tiostadsförbund.
So we have a union of 10 states.
Och detta kommer att vara lett av antikrist.
And this will be led by the antichrist.
Antikrist har i Bibeln väldigt många olika namn.
And the Antichrist has many names in the Bible.
I andra Thessalonikerbrevet 2:8.
In the second Thessalonians 2:8.
Så talas det om honom som den laglöse.
He's mentioned as the lawless one.
Han är en förfalskning.
He is a counterfeit.
Därför att ordet anti.
Whose ante.
Är ett grekiskt ord.
It's a Greek word.
Som betyder istället för.
And it means instead of.
Eller som en representation för något.
Or representing something.
Betyder inte att man bara är emot.
It doesn't just mean that you're opposed to something.
Så som det används i svenska och engelska.
Just like it's used in the English and the Swedish.
Så antikrist är en förfalskning.
So the antichrist is a counterfeit.
Han är så att säga slutresultatet av människans uppror mot Gud.
He is like the end result of man's rebellion towards God.
Och vad vi menar med det är att människan är fallen.
We mean that God is, that man is fallen.
Människan står emot Gud.
And man resists God.
Och det resulterar så småningom i en total förfalskning av allt det som Gud står för.
And this will result in the end result will be a total counterfeit of everything that God represents God.
Och människan är förledd att tro på denna slutliga ultimata lögn.
And man is fooled to believe in this ultimate lie.
Han är en förfalskning.
He is a counterfeit.
I Matteus 24:24.
And in Matthew 24:24.
Står det att han ska göra tecken och under.
This is that when he will perform signs and wonders.
Precis som Jesus gjorde.
Just like Jesus did.
Så kommer också han att göra.
He will too.
Det står att han har en brud.
This is that he has a bride.
Jesus har en brud, det är församlingen.
Jesus has a bride, it's the church.
Det är inte en person.
And it's not one person.
Som bor strax norr om Stockholm.
Just.
Tidningarna han skrev om för 10 år sedan.
North of, living just north of Stockholm, but the papers wrote about a few years ago.
Det är bara dumheter.
Just nonsense.
Bibelns brud är församlingen.
The bride of the Bible is the church.
Inte en enskild person.
Not an individual.
Och det står också att antikrist har detta, eller Satan har detta.
And it says too that the antichrist or Satan has this.
I Uppenbarelseboken 17.
In Revelation 17.
Och verserna 3-5.
And verses 3-5.
Så liknas denna person med en prostituerad.
This person is compared with a prostitute.
Som är motsatsen till en brud.
And this is the opposite of a bride.
Som är trofast.
Who is faithful.
Den prostituerade är någon som går till den som betalar mest.
And the prostitute is someone who goes to the one who pays the most.
Och i det här fallet så är det den här världens system.
And in this case is the system of this world.
Som den har prostituerat sig till.
And it has become a prostitute for it.
I Uppenbarelseboken 13 och vers 2.
In Revelation 13 verse 2.
Men också i Uppenbarelseboken 16.
But also in Revelation 16.
Vers 10.
Verse 10.
Ser vi att Satan har också en tron.
We can see that Satan has a throne.
En tron som antikrist försöker att sätta sig på.
A throne that the Antichrist is trying to sit on.
Det står också i Uppenbarelseboken 13 att hela Satans verk under denna tid.
And this is in Revelation 13 that the entire work of Satan during this time
är en förfalskning av treenigheten.
It's a counterfeit of the Trinity.
Där Satan försöker ta Gud faderns roll.
And Satan tries to take the role of the Father.
Där Antikrist försöker att ta rollen av Kristus.
And the Antichrist is trying to take the role of Christ.
Och den falske profeten försöker att ta rollen av den helige Ande.
And the false prophet is trying to take the position as the Holy Spirit.
En komplett förfalskning.
It's a complete counterfeit.
Så i Uppenbarelseboken 13.
And in Revelation 13.
Så läser vi till och med.
We even read
att han uppstår från de döda.
That he is raised from the dead.
Huruvida den uppståndelsen är äkta.
And whether that resurrection is real.
Eller om det bara är en förfalskning.
Or if it's just counterfeit.
Som får människorna att tro så.
That make people believe that.
Det vet vi inte med all säkerhet.
We don't really know that.
En annan fråga är, kommer Antikrist att vara en jude eller en hedning?
And the other question is, will the Antichrist be a Jew or a Gentile?
Och när vi använder ordet hedning,
and when we use the word Gentile,
så betyder det alltså alla människor som inte är judar.
It means all the people who are not Jews.
Därför att vi använder nämligen det ordet som någon som är väldigt ogudaktig.
Because we use the word as someone who is really ungodly.
Utan det är två kategorier, det är judar och det är hedningar, alltså alla andra folk.
But we have two different categories, it's Jews and then the Gentiles, as all the other peoples.
Och många säger, men han måste vara en jude.
Many people say he must be a Jew.
För hur skulle annars Israel kunna ingå ett förbund med?
Because how else could Israel have a union with him?
Men det finns väldigt mycket som talar för att han inte är.
Yeah, but many things point to the fact that he's not.
Och jag ska inte ge mig in i den debatten.
And I won't take up that debate.
Den är för svår.
It's too difficult.
Och det är jobbigt att tala om det just nu.
And it's difficult to talk about.
Det tar för lång tid rättare sagt.
It takes too long.
Men han kommer att för det första hypnotisera världen.
But the first thing is that he will hypnotize the world.
I Daniels bok.
In the book of Daniel.
Kapitel 7 och vers 8.
Chapter 7 verse 8.
Och även i Uppenbarelseboken 13:5.
And also in Revelation 13:5.
Han kommer att vara den store fredsmäklaren.
He will be the
peacemaker.
The peacemaker, the great peacemaker.
I Daniel 9:27.
In Daniel 9:27.
Och också i Uppenbarelseboken 17.
And also in Revelation 13.
Verserna 11-12.
This is 11 to 12.
Han kommer att införa ett ekonomiskt system.
He will introduce an economical system.
Som inkluderar alla människor.
Which includes everybody.
Och när jag talar om de här sakerna.
And when I mention these things.
Tänker vi så här liksom. Vad är det han står och snackar om?
You might think, what is he talking about?
Men jag var alldeles nyligen i min hemstad.
Just recently, I was in my hometown.
Och vi diskuterade just om man skulle få tag i kontanter.
And we were discussing how to get hold of cash.
Och slutsatsen var att det går inte längre att få tag i kontanter.
And we just had to draw the conclusion that you couldn't get hold of cash anymore.
Och så här, vad har det med den saken att göra?
So you might say, what's this got with this to do?
Om det inte finns några kontanter.
But if you don't have any, can get hold of cash.
Då betyder det att allting sker elektroniskt.
This means that everything just happens electronically.
Om den tekniken,
and if the technique
kontrolleras av en person,
is controlled by one person.
Vad innebär då det?
What does it mean?
Den personen kontrollerar hela ekonomin.
That this person just controls the entire economy.
Det är inte så svårt att tänka sig det scenariot.
And it's not really hard to imagine that.
Men Daniel 11:43.
But in Daniel 11:43.
Talar om ett ekonomiskt system.
One economic system.
Står att han kommer att regera
financial
världen.
Financial system. It says that he will rule the world.
Inte bara detta tiostatsförbund.
Not just this union of ten states.
Uppenbarelseboken talar om det.
But it's mentioned in Revelation.
Det sista jag vill säga också att han hävdar att han är Gud.
And the last thing I want to mention is that he claims to be God.
Vi läser om det i andra Thessalonikerbrevet 2:4.
You read about it in 2 Thessalonians 2:4.
Men också i Uppenbarelseboken 13:8.
but also in Revelation 13:8.
Så det är många saker som karaktäriserar Antikrist.
So many things characterize the Antichrist.
Men det finns en annan person också.
But there's another person too.
Vi har ett 10 statsförbund.
We have this union of 10 states.
Det leds av Antikrist.
Which is led by the Antichrist.
Så finns det en annan sak också, den falske profeten.
But then we have false prophets.
I Uppenbarelseboken 13.
In Revelation 13.
Verserna 11-18.
This is 11-18.
Så omtalas denna person.
This person is mentioned.
Och han beskrivs som ett andra vilddjur.
And he's described as another beast.
Och som vi sa tidigare, han är som en förfalskning av en helig ande.
And it's like he's a counterfeit of the Holy Spirit.
Därför att vad är den helige andes arbete?
Of course, what is the mission of the Holy Spirit?
Att lyfta upp Jesus Kristus.
Is to lift up Jesus Christ.
Att förhärliga Jesus Kristus.
And to glorify Jesus Christ.
Och här ser vi hur han istället förhärligar Antikrist.
And now we see that he glorifies the Antichrist.
Så det har funnits många falska profeter i denna värld.
So there have been many false prophets in this world.
Det finns många falska profeter.
And there are many false prophets.
Och det kommer att finnas många falska profeter.
And there will be many false prophets.
Men det här är den falske profeten i bestämd form.
But this is the false prophet.
Den ultimata förfalskning.
The ultimate counterfeit.
Och han kommer att lyfta fram den ultimata lögnen.
And he will lift up the ultimate lie.
Så Antikrist kan vi säga är en politisk figur.
So the Antichrist is a political person.
Medans den falske profeten är en religiös figur.
But the false prophet is a religious person.
Och han vill etablera ett religiöst system.
And he wants to establish a religious system.
Där det bara finns en enda religiös tro.
Where there's only one religious faith.
Och säger någon, men det låter ju bra.
And then you might say, well, this sounds good.
Men om denna religiösa tro är falsk.
But if this religious faith is false.
Då är ju alla förledda.
Then we have all been led astray.
Så det låter inte bra.
And that's not good.
Men det finns det här falska profeten.
But we have this false prophet.
Sedan så finns det också 7 stycken insegel.
And then we have a 10 seal.
Seals, ja. Och de representerar allihopa en dom.
And they represent a judgment.
Vi finner dem i Uppenbarelsebokens 6:e kapitel.
We have them in Revelation 6.
Verserna 1-8.
Verses 1-8.
Och det första inseglet är en ryttare på en vit häst.
And the first seal is a rider on a white horse.
Det finns olika idéer om vem denna ryttare skulle vara.
And some different thoughts about who this person could be.
Men i sammanhanget så tycks det vara Antikrist.
But in the context it looks like it's the Antichrist.
Som framträder när församlingen har uppryckt.
And he will come when the church has been raptured.
Och den här världen går in i en helt annan tidsålder.
And the world enters a new age.
Sedan kommer en ryttare på en röd häst.
And then there's a rider on a red horse.
Antikrist är fredsmäklaren.
The Antichrist is the peacemaker.
Men freden varar inte längre.
This one cost
very long. Det blir krig och oro.
But there will be war and turbulence.
Och röd står för just den typen av aktivitet.
And red represents that kind of activity.
Den röda hästen följs av den röda följs som en svart häst.
And the red one is followed by a black horse.
Svält och fattigdom i krigets kölvatten.
Starvation and poverty following the war.
Och slutligen en blek häst.
And then a pale horse.
Död som ett resultat av allt detta.
Death as the result of all this.
Det femte inseglet talar om martyrer.
And the fifth seal is about the martyrs.
Människor som dör för sin tro.
People who die for their faith.
Under denna vedermöda.
During this time of tribulation.
Kommer att vara en enorm väckelse.
There will be a great revival.
Många människor vänder sig till Gud.
And many people will turn to God.
Men man betalar det högt.
They will pay a high price.
I det sjätte inseglet.
And with the sixth seal.
Så finner vi jordbävningar och katastrofer.
There are earthquakes and disasters.
Och det står till och med att Gud, att himlen öppnar sig.
And it even says that the heaven will open.
Människorna ropar till bergen att de ska falla över.
And people are crying out to the mountains to fall over them.
Istället för att omvända sig för Gud.
Instead of repenting to God.
Så vill man att bergen faller.
They want the mountains to fall down on them.
Men sen har vi ett litet, en liten paus.
And then we have this break.
Och sedan det sjunde inseglet.
And then we have this seventh seal.
Det introducerar sju trumpeter.
It introduces seven bassoons.
Och sedan efter att de här sju trumpeterna har tömts ut.
And when they have been
eller blåsing.
When they have blown in the trumpets.
Så är den sjunde trumpeten, den öppnar upp för sju skålar.
The seventh trumpet will open up to have seven bowls.
Så det finns en serie domar.
So there's a series of judgments.
Vi vet inte exakt när de ligger i vedermödan.
Don't know exactly when they will happen in the tribulation.
Men det är helt klart att de här första sju inseglerna ligger under den första halvan.
But it's obvious that these first seals are in the first half.
Och sedan ett par korta saker bara. De 144 000.
And then just a few brief things that the 144,000.
Som människor har spekulerat hejdlöst runt.
And the people have speculated so much about it.
Och många tror att det representerar kyrkan.
Many think it represents the church.
Förföljd och segerrik.
Persecuted and victorious.
I denna vedermöda.
In this time of tribulation.
Men som jag ser det så är inte kyrkan här under denna tid.
But as I see it, the church is not here then.
Står istället att det ska vara 12 000 av varje stam i Israel.
But it says that there will be 12 000 from each tribe of Israel.
12 gånger 12 är 144 000.
12 times 12 is 144 000.
Kyrkan är inte här för att evangelisera.
And the church is not here to evangelize.
Någon måste göra det.
But someone will have to do it.
När församlingen tas bort,
when the church is removed,
så är det högst troligt,
it's very likely,
att det finns judar,
that there will be Jews,
som förstår detta,
who will understand this,
och vänder sig och tror på sin Messias,
and repent and believe in the Messiah.
Gud ger dem ett sigill,
and God will put a seal on them,
ett övernaturligt skydd.
Supernatural protection.
Att gå runt i denna värld.
To enter this world.
Under denna period.
During this time.
Och förkunna Guds budskap.
And to preach the message of God.
Så jag tror inte vi behöver krona till det mer än så.
So I don't think we have to make it more difficult than that.
Men det står om dem att de är köpta för ett pris.
But it says about them that they have been bought at a price.
Det betyder att de tillhör Kristus.
This means that they belong to Christ.
Det står att de har blivit förberedda.
Says that they have been prepared.
Tänk er en ortodox jude.
Just imagine an orthodox Jew.
Precis som Paulus.
Just like Paul.
Studera skriften dag och natt.
Study scripture day and night.
Men kan inte förstå.
I can't understand.
För den sista pusselbiten.
Because the last piece.
Nämligen Jesus Kristus som Messias.
Jesus Christ as the Messiah.
Har ännu inte fallit på plats.
Has not been put in the right place.
Men när den faller på plats.
But when it does.
Bing! Då är man färdig.
Then you are ready.
Precis som Paulus.
Just like Paul.
Han kunde Bibeln utan och innan.
He knew the Bible completely.
Och när den sista pusselbiten föll på plats.
And when the last piece of the puzzle fell into place.
Då blev han den stora aposteln.
He was the great apostle.
Så tänk er 144 000 Paulusar.
So just imagine 144,000 Pauls.
Som rusar runt i denna värld.
Running around in this world.
Och förkunnar evangeliet.
Proclaiming the gospel.
Det står att de är skyddade.
It says that they have been protected. Det
står att de är rena.
It says they are pure.
Inte i sig själva.
Not in themselves.
Men på grund av att de har trott på honom som gör oss rena.
But because they have believed in him who make us.
Det står att de är trofasta.
It says that they are faithful.
Det står att de är predikanter.
They are preachers.
Det är de 144 000.
144,000.
Och det sista jag vill nämna.
And the last thing I want to mention.
Det är Gog och Magogs strid.
Is the battle of Gog and Magog.
I Hesekiel 38.
In Hesekiel 38.
Och 39. Så talas det om en invasion av Israel.
An invasion of Israel is mentioned.
Som kommer att ske den sista tiden.
And it will take place in the last days.
Och det står att det kommer att ske när Israel lever i fred.
And it says it will happen when Israel is living in peace.
Och Israel lever i allt annat än fred just nu.
But Israel is not living in peace at the moment.
En del tror ändå att Israel lever i fred.
Some people believe that Israel lives in peace.
Därför att man tror att man att de har ett sånt förtroende för sitt eget försvar att de ändå tror att de lever i fred.
They have such confidence in their defense that they believe that they live in faith.
Jag har svårt att tro
in peace. I find it hard to believe.
Men däremot tror jag.
But I do believe
att när antikrist skriver ett fredsfördrag med dem,
that when the antichrist is will write, they will sign the peace treaty with them,
att de då kommer att ha denna frimodighet,
then they will have this boldness,
att på något sätt lägga ner sina vapen,
somehow they will lay down their weapons,
och tro att freden slutligen har kommit,
and believe that peace has come at last.
Men då sker en attack,
but then they will be attacked.
Och en attack där en rad olika nationer står nämnda.
And a few different nations are mentioned.
Det är i princip de nationer som omger Israel, inte bara den absolut närmaste.
And it's about the countries that surround Israel.
Men en gigantisk militär operation.
But it's an enormous military intervention.
Men Gud kommer att stoppa.
Then God will stop it.
Och efter denna, efter denna stopp,
after this,
så kommer antikrist att ha all makt, inte bara över sitt tiostatsförbund, utan också över övriga världen.
The antichrist will have all the power, not only in the union that he has between the ten states, but all over the world.
Och nu är vi framme vid mittpunkten på vederbörda.
And now we've come to the middle of the tribulation.
Alltså efter 3.5 år.
3.5 years.
Och då sker något väldigt märkligt.
And then something very strange will happen.
Det kommer att finnas ett tredje tempel i Israel.
There will be a third temple in Israel.
Det fanns det första templet.
Yeah, the first temple.
Det förstördes av Babylon.
It was destroyed by Babylon.
Det återuppbyggdes.
It was rebuilt.
Det fanns under Jesu tid.
And was there during the time
of Jesus. Det förstördes av romarna år 70.
And it was destroyed by the Romans in the year 70.
Nu talas det om att det är ett tempel på plats igen.
But now there's mentioned that there's a temple there again.
Judarna har återupptagit sina gammaltestamentliga offer.
The Jews will perform the Old Testament sacrifices again.
Men nu sätter sig antikrist i detta tempel.
And now the antichrist will sit down in this temple.
Och begär tillbedjan.
And demand to be worshipped.
Av det judiska folket.
By the Jews,
av hela världen.
And the whole world.
Då går det upp ett ljus för barn.
Then many people will understand.
Men det kommer vi att tala om nästa gång.
But we'll talk about that next time.
Vedermödans mittpunkt.
The midst of the tribulation.
När antikrist går in i templet.
When the antichrist enters the
begär tillbedjan.
And wants to be worshipped.
Här vill vi tacka dig för de här tankarna.
Lord, we thank you for these thoughts.
Eskatologi.
Eskatologi.
Läran om de yttersta tiden.
Teaching of the last days.
Om vi tar de här till oss naturligt.
And if we receive these things in the natural.
Så säger vi att det här var det mest pessimistiska budskap jag någonsin har hört.
We say that this is the most pessimistic message that I have heard.
Jag har ju gått på kurs att man ska tänka positivt.
And I've gone to this course and learned that I should think in a positive
vad
way.
Vad är detta för någonting?
So what can this be?
Det är bara negativt om vi förkastar Kristus.
It's only negative if we reject Christ.
Men om vi tror på Herren Jesus,
but if we believe in the Lord Jesus,
då tillhör vi inte denna värld.
And we don't belong to this world.
Vi har en helt annan framtid.
And we have a completely different future.
Det är inte jag som står och säger detta.
And I'm not the one who says this.
Jag säger samma sak som har sagts i 2000 år.
And I'm just saying the things that have been said during 2000 years.
När fängelsevakten i Filippi kom till Paulus och Silas.
When the jailer in Philippi came to Paul and Silas,
ställde han en fråga.
He asked this question.
Vad måste jag göra för att bli frälst?
What must I do to be saved?
Och han fick till svar.
And the answer was,
tro på Herren Jesus Kristus.
Believe in the Lord Jesus Christ.
Och du ska bli frälst.
And you will be saved.
Tro på Herren Jesus.
Believe in the Lord Jesus.
Att Gud blev människa i Jesus Kristus.
That God became a man in Jesus.
Att han kom till denna värld.
That he came to this world.
Blev det fullkomliga syndoffret.
And became the perfect sacrifice.
Att han dog och uppstod.
That he died and was risen.
Och att när vi tror på honom.
And when we believe in him.
Att han ger evigt liv.
That he gives eternal life.
Till var och en som tror.
To each one who believes in him.
Då blir vi frälst.
Then we are saved.
Det är av nåd genom tro, inte genom gärningar, så att någon människa skulle kunna skryta.
So that any man could boast.
Det är det enklaste tänkbara budskapet.
It's the most simple message possible.
Det är det absolut mest positiva budskap en människa kan ha.
It's the most positive message that anyone could hear.
Ta emot det.
And receive it.
Om du inte har gjort det.
If you haven't.
Kanske du är här.
Maybe you are here.
Kanske du lyssnar på internet.
Maybe you're listening on the internet.
Be en enkel bön.
Just say this simple prayer.
Inse och erkänn att du som alla andra är en syndare.
And just realize that you, like everyone else, are.
Om den helige ande har övertygat dig om att Jesus är Guds son.
If you are convinced that Jesus is the son of God.
Och att han dog för dina synder.
And that he died for your sins.
Be honom förlåta.
Just ask him to forgive you.
Han gör det i ett enda nu.
And he will do it immediately.
I Johannes 5:24.
In John 5:24.
Står det att vi har då övergått från död till liv.
It says that we have gone from death to life.
Och detta är nu vår ställning.
And this is our position.
I Kristus.
In Christ.
Ingen kan ta den ifrån.
No one can take it from us.
Vi kan inte förtjäna denna frälsning.
And we can't deserve this.
Vi kan inte heller förlora.
And we can't lose it.
Därför att den är en gåva.
Because it's a gift.
En gåva går bara att ta emot.
And we can only receive a gift.
Så om du inte har gjort det, så bjud Jesus in i ditt hjärta.
And if you haven't done that, invite Jesus into your heart.
Säg Jesus, kom in i mitt liv.
And say Jesus, come into my life.
Bli min frälsare.
And become my savior.
Jag tror på dig.
I believe in you.
Jag tror på vad du har gjort.
I believe in what you've done.
Jag tackar dig för att du tar emot.
And I thank you that you received me.
I all enkelhet.
In all simplicity.
Så sker mirakel.
The miracle happens.
Vi går från mörkrets rike.
And we go from the kingdom of darkness.
Till hans sons älskade dig.
To the kingdom of his beloved son.
Herre, vi tackar dig idag.
And Lord, we thank you today.
För dessa tankar.
For these things.
I ditt namn.
Amen.
Amen.
Amen.